السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، vi välkomnar våra bröder och systrar till vårt årliga Ramadan-seminarium inför fastan 2014. Och det är mycket glädjande att se er alla här. Och det är någonting som stärker ens iman och som stärker brödraskapet. Att vi kan samlas på detta sätt för att tillsammans studera någonting om islam och även träffa varandra och lära känna varandra. Och som ni redan vet så är just brödraskapet och sammanhållning och kärlek mellan muslimerna någonting som islam kallar till. Och det är även ett av de målen som islam kallar till. Ett av de målen som islam kallar till är att det ska finnas brödraskap, vänskap och kärlek mellan de troende. Och det här är någonting som varje muslim är delaktig i. Och det är upp till varje muslim att se till att det här finns. Att det finns brödraskap, att det finns vänskap, att det finns kärlek mellan de troende. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa i hadithen som ni känner till: ingen av er stiger in i paradiset förrän ni tror. Och ni tror inte förrän ni älskar varandra. Så tron, iman, är en nyckel till att få stiga in i paradiset. Och det som fullbordar denna sak är att muslimerna älskar varandra. Hadithen betyder: ni kommer inte stiga in i paradiset förrän ni tror. Och ni tror inte förrän ni älskar varandra. Sen fortsätter profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: ska jag inte vägleda er till någonting som om ni gör det så kommer ni att älska varandra. Efshu salam bainakum. Sprid assalamu alaikum bland er. Så säkerligen så är det någonting mycket glädjande att man kan se sina bröder samlas och att systrarna samlas endast på grund av vår religion. Det är det som enar oss här och samlar oss här, eller hur? Vi kommer från olika nationaliteter och olika bakgrunder och så vidare. Och det som samlar oss här är just det här brödraskapet som finns i vår religion. Vi står inför månaden Ramadan. En mycket, mycket speciell tid på året. Och vi ber Allah Azza wa Jal att vi ska få uppleva fastan. Och att vi ska kunna få leva och fasta denna månad Ramadan på bästa sätt. Att vi ska kunna stå upp i dess nätter och be. Att vi ska göra de sakerna som tillhör månaden Ramadan. Och det är det som är ämnet idag. Nämligen månaden Ramadan. Och vi kommer inshallah ta'ala dela upp det i olika frågeställningar. Vi har valt ut några viktiga frågeställningar som har med fastan att göra. Och vi kommer tala väldigt, väldigt kort kring varje frågeställning. Ungefär 5 minuter. Så vi kommer ta ett par frågeställningar och titta på vad svaren är på dem. Sen kommer vi ta en kort paus inshallah. Och sen fullborda. Bi'idhnillahi ta'ala. Den första frågeställningen som vi vill fråga är någonting som många muslimer oftast hör talas om eller blir frågade om. Nämligen: vad är visdomen bakom fastan? Ni har säkert hört den här frågan många gånger. Och ni kanske har hört olika svar på den här frågan. Vissa säger att man ska fasta så att man vet hur det känns att vara fattig eller hungrig. Och andra påstår andra saker. Men vi vänder oss till vår första talare, vår broder Abdul Wadud, som inte behöver någon presentation. Och vi frågar honom: vad är visdomen med fastan? Varför fastar muslimerna? Förlåt, fader. Varsågod.
Är ljudet fixat eller? Så att de hänger med. Annars borde sajten gå in kanske.
Att de har en ljud?
Ja.
Borde sajten komma in till systrarna och fixa ljudet nu inshallah. Medan jag pratar så systrarna kan kanske vända på sig. Att de kommer in nu inshallah.
Tayyib. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Visdomen bakom fastan är många. Allah subhanahu wa ta'ala har inte lagstiftat någonting förutom att det har en nytta för människorna. och nyttan bakom fastan är många. Belöningen är stor. Men Allah subhanahu wa ta'ala specifierar en viss nytta i Koranen. I surat al-Baqara, där så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Troendes, fastan har föreskrivits för er, så som den föreskrivs till dem innan er, för att ni ska uppnå taqwa. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att syftet med att vi ska fasta är att vi ska uppnå taqwa, Guds fruktan. Och vad är taqwa för någonting? Taqwa är att lyda Allah. När man säger till någon taqilla, frukta Allah, så betyder det lyd Allah. Gör det som Allah har beordrat och håll dig borta från det som Allah har förbjudit. Och genom att frukta Allah så skyddar man sig själv från Allahs straff. Så syftet med fastan är att uppnå taqwa. Därför säger Allah här i den här versen: La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Och här säger Shaykh Uthaymeen: La muta'alim. Yani hela syftet med fastan är att uppnå taqwa. Det är den största nyttan och största visheten bakom fastan. Och alla andra nyttor kommer efter. Fastan kan ha andra nyttor, som att det är bra för hälsan, att det får oss att känna hur de fattiga har det och så vidare. Men den största visheten bakom fastan är att uppnå taqwa, Guds fruktan. Och om vi då ställer oss den här frågan: hur får människan taqwa genom att fasta? Hur uppnår man taqwa genom fastan? Om vi kollar i tafsir al-Sa'di och kollar på vad andra ulema har nämnt, så nämner ulema att taqwa är att lyda Allah, som vi sa. Att göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det som Allah har förbjudit. Eller hur? Att göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det som Allah har förbjudit. Och på så sätt bygger man ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. I Ramadan, vad är det vi låter bli för någonting? Vi låter bli att äta, att dricka och att ha umgänge. De här tre sakerna är i grunden halal. De är i grunden tillåtna. De är i grunden tillåtna. Men i Ramadan är de haram. Från soluppgången till solnedgången. Så i Ramadan lämnar vi det som Allah subhanahu wa ta'ala egentligen har tillåtit. Vi lämnar det som Allah har tillåtit för att närma oss honom. Så om vi kan lämna det Allah har tillåtit under dagarna i Ramadan, ska vi då inte efter Ramadan kunna lämna de saker som Allah har förbjudit? Om vi kan behärska oss, vi kan kontrollera oss under dagarna i Ramadan, jag kan låta bli att dricka ett glas vatten i 20 timmar för Allah har förbjudit det, ska jag då efter Ramadan inte kunna låta bli och lämna de saker som Allah har förbjudit? Eller hur? Rent logiskt. Så Ramadan är en skola, en madrasa, där människan lär sig att kontrollera sig själv, att behärska sig själv, att tygla sina begär, att inte vara en slav till sina lustar och begär, att alltid göra vad man känner för, att alltid göra det som är haram. Så Ramadan är den här skolan där man blir en starkare människa som kan kontrollera sina känslor, sina lustar och sina begär. Så på så sätt är fastan taqwa. Den är gudsfruktan. Den lär att bli en gudsfruktig människa. Fastan är också taqwa. För när man fastar så gör man oftast mera goda gärningar. Eller hur? Det finns ingen som fastar och syndar mera än vad han gjorde innan Ramadan. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Utan det vanligaste är att människan som fastar ber sina fem böner. Kanske ber tarawih, kanske ber sunna böner. Kanske läser mycket Koran, vilket är rekommenderat i Ramadan. Kanske hjälper fattiga, vilket vi kommer att tala om. Gör mer än dikir. Och generellt är en bättre människa. Och alla de här goda egenskaperna är egenskaper av taqwa. Så fastan är taqwa på det här sättet. En annan sak som Sa'di nämner i tafsir är att Fastan lär oss också al-muraqaba. Att vara medveten om att Allah ser oss. Eller ihsan. Vad är det som hindrar en fastande människa när han är i köket att dricka ett glas vatten? Ingen ser det, eller hur? Du ska fasta 20 timmar. Ingen ser det i köket. Ingen av människorna ser det. Vad är det som gör att du inte dricker ett glas vatten? Det är din fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Du vet att Allah ser det. Så man tränar den här medvetenheten om att Allah alltid ser vad man gör. Och låter bli det Allah har förbjudit. Och det här är också en egenskap av taqwa. Så det här är några av de svaren som kretsar kring den här frågan. Vad är visheten med fasta? Att uppnå taqwa. Och vi nämnde kortfattat hur taqwa är relaterat till fasta.
Vi tackar vår broder Abdul Wadud för detta korta men väldigt lärorika svar. Man kan då fråga sig, finns det några andra nyttor med fastan? Så vi vänder oss till vår andra talare för dagen, broder Abu Daud Abdallah, för att söka svar i den frågan. Felita fadal.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amma ba. Broder Abu Daud pratade om det mest essentiella och det grundläggande anledningen till att vi fastar, att vi ska kunna uppnå taqwa. Det finns som sagt andra nyttor som vi också kan dra nytta av när vi fastar under Ramadan. En av de viktigaste grejerna man lär sig när man fastar under Ramadan är att man lär sig tålamod. Man lär sig tålamod. Och tålamod i sin tur är en av de viktigaste egenskaperna man kan ha som muslim. Hur är det man lär sig tålamod? Man kanske känner sig hungrig, man vill äta, maten finns framför en. Man är törstig, man vill dricka, vattnet finns framför en. Och andra saker som man kan göra under Ramadan, som man kanske längtar efter. Men man håller ut, man kämpar emot och man strävar efter det. På det sättet så får man mer tålamod. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Den som kämpar och strävar efter att få sabr, att få tålamod, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skänka mer tålamod, som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Genom att man strävar och kämpar efter att få tålamod så kommer man få mer. Så under månaden Ramadan så lär vi oss tålamod. Och tålamod, så som vissa av de lärda nämner, är halva ens tro. För en människa antingen befinner sig i bra situationer eller dåliga situationer. I bra situationer så ska man vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och i dåliga och svåra situationer så ska man ha tålamod. Så hälften av de tiderna man går igenom så måste man ha mycket tålamod. Och de lärda brukar nämna att det är tre stycken saker man ska ha tålamod med. Man ska ha tålamod med det Allah subhanahu wa ta'ala har vårdat den. Man ska ha tålamod med det Allah har vårdat den. Till exempel att man ska vakna upp till att be fajr-bönen. Eller att man ska hålla fastan. Eller liknande grejer. Man ska ha tålamod med de grejerna. Och inte bara släppa taget. Utan det kräver tålamod. Och det kräver kamp. Men belöningen är enorm. Man ska ha tålamod med att avstå från saker och ting som är förbjudna. I princip alla här inne har antingen varit icke-muslimer förut. Eller icke-praktiserande och börjat praktisera senare. Det finns vissa som har växt upp som praktiserande. Men många har varit så. Det var många saker man kanske gjorde tidigare som var förbjudna. Som man kanske fortfarande ibland känner av en viss längtan till att göra. Men det kräver tålamod att hålla sig borta från det Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit oss ifrån. Och det här lär man sig genom fastan. Man lär sig tålamod. Den sista saken man ska lära sig att ha tålamod med är de svåra sakerna man går igenom i sitt liv. Till exempel om en släkting dör, man blir sjuk. Eller man blir av med massa pengar, man blir av med jobbet, man skiljer sig eller liknande svåra situationer i livet som kräver tålamod. Även det här blir starkare och starkare under fasta, för man har lärt sig tålamodet. Vad är belöningen för tålamodet? Belöningen för tålamodet är obeskrivlig. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de tålmodiga få sin belöning utan räkenskap. Den är hur stor som helst. I enlighet med hur mycket tålamod man har. Och hur svår situation man går igenom. Eller vad det är man har tålamod för. Så får man en belöning utan räkenskap. En enorm belöning.
Och det är bara någonting som man gör med sitt hjärta. Man har tålamod och står emot. Allah subhanahu wa ta'ala har berättat flera gånger i Koranen att de tålmodiga kommer komma till paradiset. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Belöningen för att de har tålamod är att de kommer få paradiset och få silke och liknande där borta. Allah azza wa jalla har också sagt وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ge goda besked till de tålmodiga. När de blir drabbade av en svårighet så säger de till Allah tillhör vi och till Allah kommer vi vända åter. Det är de Allahs salawat är över dem, att Allah azza wa jalla kommer nämna dem med gott hos sin Herre och de får barmhärtighet från Allah subhanahu wa ta'ala och de blir vägledda. Alla dessa saker får man genom att ha tålamod. En annan sak man lär sig, utöver att man lär sig att ha tålamod i Ramadan, är att man stärker sammanhållningen muslimerna sinsemellan, som Josef pratade om. Hur stärker man sammanhållningen? Man känner just att i det här landet till exempel, så jag fastar, ni fastar, vi alla går igenom samma sak, vi alla fastar tillsammans. Vi känner av samma känsla. Vi bryter fastan kanske tillsammans. Vi ber tarawih. Vi träffas oftare i moskéerna tillsammans. Och man känner barmhärtigheten muslimerna sinsemellan stärks. Och att man tycker om varandra mer. Och en viktig sak är att muslimerna enas på att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Man enar inte bara sina kroppar för kropparnas skull. Utan man enas för ett politiskt syfte eller liknande. Utan man enas med Guds fruktan. Man enas med att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är den mest enorma formen av ening man kan göra. För ening måste ske mellan hjärtan. Och ening kan inte bara ske kroppar sinsemellan. Medan man hatar varandra med hjärtan sinsemellan. Så man lär sig brödraskap och sammanhållningen stärks. Den tredje och sista punkten jag tänkte ta upp, även fast det finns väldigt många nyttor med fastan, är att man också lär sig det som vi pratade om innan, empati och barmhärtighet. Och man lär sig att känna av hur andra muslimer har det. Och man lär sig att förstå hur andra muslimer kan känna av det när de är hungriga och törstiga och så vidare. Men det handlar inte bara om en känsla som man ska ha i sin kropp. Att man ska känna av vad jobbet de har. Utan det handlar om att det ska leda en till handling. Att man gör dua för dem. Att man hjälper dem om man kan ekonomiskt. Man hjälper dem om man kan med sin tid. Man hjälper dem med sin kraft och så vidare. Det finns jättemånga sätt man kan hjälpa dem. Men det börjar med en känsla man ska ha i kroppen. Empati, barmhärtighet, medlidande. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. De barmhärtiga är den barmhärtiga barmhärtig mot. Var barmhärtig mot dem på jorden så kommer den som är över himlarna att vara barmhärtig mot er. Så man lär sig barmhärtighet, man får medlidande, man får empati och det här i sin tur stärker även sammanhållningen muslimerna sinsemellan. Det var några av de andra nyttorna och de är som sagt många, men det är ett kortfattat svar.
Vi tackar vår broder Abdallah. Och vi kan sammanfatta de här två första punkterna med att vår broder Abdul Adud pratade om taqwa, Guds fruktan, och att man tränar på den här medvetenheten, att man hela tiden är medveten om att Allah Azza wa Jal vakar över oss och ser oss vad vi gör. Och vi pratade sen om just tålamod, hur viktigt det är med tålamod i allt som rör vår religion. Och poängen som broder Abdul-Adud nämnde är ju att vi ska träna på de här sakerna i Ramadan för att sen kunna hålla fast vid dem efter Ramadan. För Allah Azza wa Jal, han är vår Herre i Ramadan. Han vakar över oss i Ramadan. Han ser och hör vad vi gör i Ramadan. Men även efter Ramadan, eller hur? Så att vi är medvetna om att de här sakerna tränar vi på i Ramadan och under Ramadan. Men för att vi också ska hålla fast vid det sen efter månaden Ramadan. Det ligger i människans natur att vilja ha, eller hur? Man vill ha. Och offrar man någonting eller gör man någonting så vill man ha belöning för det, eller hur? Så vi ber vår broder Abdul Adud
att prata lite grann kortfattat om fastan i allmänhet, vad det ger för belöning. Därför att fasta är någonting man kan göra inte bara i Ramadan utan även innan och efter Ramadan. Så vi ber broder Abdulladud kortfattat att ta upp just om fastan och dess dygder i allmänhet.
Ja, fastan är, som ni alla känner till, en av islams fem delar. Och det i sig själv räcker som dygd. Det är sig själv räcker som dygd. För vad är de bästa gärningarna i islam? Det är islams fem delar. Eller hur? När Mu'adh radiyallahu anhu frågade profeten alaihi wasallam vad är det som ska komma i paradiset? Vad fick han för svar? Han fick svaret att implementera de fem delarna av islam. Så bara den saken, den ramadan, att fasta är en av islams fem delar, räcker som dygd. Och det är väl känt att de bästa gärningar är tawhid, sen kommer sala, och sen kommer zakat, sen kommer sadaqa, sen kommer hajj. Att fasta är också en egenskap av iman. Iman som vi känner till har många grenar. Och Allah subhanahu wa ta'ala sa i versen som vi nämnde, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Troende, fastan har förutsigits för dig. Och när Allah ropar så här, ya ayyuhalladhina amanu, så betyder det att det som kommer efter i versen är en av imans egenskaper. Så att fasta är en egenskap av iman. När man fastar så blir man starkare tro. Och man fullbordas som muslim. Fastan är unik. Man kan dela upp dyrkan till olika former av dyrkan. Det finns dyrkan som utförs med hjärtat. Som man fruktar Allah, älskar Allah. Det finns dyrkan som utförs med talet. Som att minnas Allah, att läsa Koranen. Det finns dyrkan som utförs med kroppen. Som att göra salah, att gå, eller gå åt Kaaba till exempel. Och det finns dyrkan som utförs med pengar. Som att betala zakat eller sadaqa. Men fastan är unik. För att fastan är en kef. Att hålla tillbaka. Att inte göra. De andra formerna av dyrkan går ut på att göra något. Men i fastan, vad är det du ska göra? Ingenting alls. Du ska låta bli. Förstår ni? Så fastan är unik på det sättet. Och därför så sa profeten alaihissalam till den sahabi som bad om råd. Han sa alika bisawm fa innahu la mithla lahu aw la idla lahu. Han sa, jag råder dig att fasta, för det finns ingenting som fasta. Och han frågade igen, ge mig råd. Han sa, jag råder dig att fasta, för det finns ingenting som fasta. Och därför säger vissa ulema att fastan är den bästa dyrkan. Majoriteten säger salat, men även vissa lärare sa att den bästa formen av dyrkan är att fasta, för den är unik i sitt slag. Nej, för man låter bli det som man önskar och det man längtar efter. Människan älskar att äta och dricka, eller hur? Människan älskar att ha umgänge. Men man låter bli för Allahs skull. Man lämnar det man älskar för att man älskar Allah mer. Och det visar man just genom att fasta. Och Allah säger, låt bli och låt man bli. För att på det här sättet närma sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Jag tänkte nämna en hadith. Som ni säkert har hört många gånger. Men som tar upp dygden av att fasta. Och den hadith som finns i Bukhari och i Muslim. Och vi tänkte nämna en riwaya, en narrering som har nämnts i Sahih Muslim. Och det är hadithen där profeten Muhammad alaihissalam säger att Allah säger: Kullu amal ibn Adam yudaf. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dirham. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att allt som människan gör mångdubblas. 10 upp till 700. Förutom fastan, den är för mig. Han lämnar sin mat och sina lustar för min skull. Och den som fastar kommer att ha två tillfällen av glädje. وَلِصَائِمِ فَرْحَتَن. Två tillfällen då han kommer att känna glädje. Det första är då han bryter sin fasta. Och det andra är då han möter sin herre. I den här hadithen Så sa profeten alaihissalam att Allah säger att allt som människan gör mångdubblas. 10 upp till 700. Allah säger i Koranen: "Men jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha." Den som gör en god gärning kommer att få den 10 dubblad. Och det kan även mångdubblas upp till 700 eller ännu mer. Det betyder att ni kanske bad salat al-asr. Inshallah salat är accepterad. Det står skrivet att ni har bett 10 asr. Mashallah. Dhuhr 10 gånger. Maghrib 10 maghrib. Och så vidare. Så varje dag minimum så är det skrivet att du har gjort 50 salat. Mashallah. Som det nämndes i hadithen. De är 5 i antal, men de är 50 i belöning. Det är minsta belöning. Att en salat är gånger 50. Upp till 700 eller ännu mer. Så allt har en bestämd belöning i islam. Förutom fastan. Där säger Allah, den är för mig. Och jag kommer att belöna. Vad menas med detta? Jo, att allting har en bestämd belöning. En känd belöning. Men fastans belöning är det bara Allah subhanahu wa ta'ala som känner till. Och Allah kommer att belöna på domedagen. Och varför, som grunden påpekade också, att fasta är tålamod, eller hur? Tålamod i att inte äta och dricka. Tålamod i att inte synda. Och vad sa Allah om de tålmodiga? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de som fastar, eller de som är tålmodiga, kommer att få sin belöning utan gräns. Så att fasta ger en oändlig belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa profeten alaihi salam att den som fastar kommer att ha två tillfällen av glädje. Vilka är de? Det första när han bryter fasta, och det andra då han möter sin herre och får se sin belöning. Den första glädjen kommer när man bryter fasta. Kroppen är trött, kroppen är törstig, kroppen är hungrig. Man känner att man behöver energi. Och när man äter den här första dadden, man dricker det första glaset vatten, så känner man en upprymdhet och glädje i kroppen över att man har fått äta. Allah har gjort det halal för dig att äta, mashallah. Det man har saknat hela dagen är nu tillåtet. Och du känner glädjen. Men den största glädjen är när man möter sin skapare på domedagen. Då får man se den stora belöningen som Allah har dolt, som ingen känner till förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och man då får se sin belöning. Och vad är belöningen som finns hos Allah? مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ. Det som ingen öga sett. وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ. Och inget öra hört. وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. Och det som ingen människa någonsin kunnat föreställa sig. Så belöningen som finns hos Allah är otroligt stor. Och en av belöningarna för att fasta är att den som fastar mycket Ramadan och utanför Ramadan kommer på domedagen att kallas till en egen dörr i paradiset. Vad heter den här dörren? Rayyan. En egen dörr för de som fastar. Det kommer sägas på domedagen: var till de som fastar, träd in genom denna dörr i paradiset. Och de kommer att få dricka en dryck. Och efter denna dryck kommer de aldrig mer att känna törst. Må Allah ge oss för sin nåd och sin dygd.
Vi tackar broder Abdul Wadud för detta lilla korta inspirerande tal om fastan. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att vi ska tillhöra de som fastar, inte bara i Ramadan, utan även utanför Ramadan, vid de tillfällen där det är sunna att kunna fasta. Och som broder nämnde, så är det väldigt intressant att fastan just är att man håller tillbaka från saker och ting, att man låter bli. Och det här är någonting som vi alla behöver träna på, att låta bli det som är förbjudet. Så vi fastar egentligen inte bara från mat och dryck, eller hur? Vi fastar också från allt som är otillåtet. Vi fastar från att titta på det som är haram, att lyssna på det som är haram, och allting som är ont och otillåtet. Det här var generellt om fastan i allmänhet. Men vi vet att månaden Ramadan är speciell. Så vi skulle vilja få höra lite grann just specifikt om månaden Ramadan och vilka belöningar som finns för de som fastar i Ramadan. Så vi ber vår broder Abdallah att kortfattat ta upp detta ämne.
Thank you.
man ska fasta rent generellt.
Men månaden Ramadan är speciell. En av de sakerna som gör månaden Ramadan väldigt speciell är att det är Koranens månad. Den månaden då Koranen sändes ner. Allah Azza wa Jalla har sagt: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Månaden Ramadan är den månaden då Koranen sändes ner som vägledning till människor och klargörande vägledning och en måttstock. Ramadan är den månaden då Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner Koranen. Och det är därför vi också ska lägga extra mycket vikt på att läsa Koranen under månaden Ramadan, som vi senare kommer att prata om. En väldigt speciell sak med månaden Ramadan, att där i finns Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, som belöningen för den dagen och den natten med det är likt 1000 månader. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. الله عز وجل سيئة بأسدني القرآن بليلة القدر بس كفوية تشوى وليلة القدر آه ليلة القدر البتر أن توسن موانده بتر أن توسن موانده أبر أطي أور. Och den här natten är under Ramadan. De 10 sista dagarna under Ramadan i någon av de udda dagarna. Då ska man kämpa extra mycket de udda nätterna. Generellt de sista 10 nätterna ska man kämpa extra mycket med att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och se till att man ber extra mycket, läser extra mycket på Quran, gör extra mycket dua. För belöningen är så pass mångdubblad under denna natt. Så Ramadan är väldigt speciellt på det sättet att som sagt det är efter vad det finns där i. En annan sak som gör Ramadan väldigt speciellt är det profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Han kom till sina sahaba och sa: det här är månaden Ramadan som har kommit till er. Under månaden Ramadan så öppnas paradisets portar upp och helvetets dörrar stängs och shayatin, djävularna, kedjas fast. Det är också förklarat att det är de stora, de värsta av djävularna som kedjas fast. Barmhärtighet öppnas upp för oss. Paradisets portar öppnas. Chansen att göra gott stiger. Och helvetets dörrar stängs. Shayatin kedjas fast. Nu har man chansen. Om man inte har varit praktiserade innan, nu har man chansen. Har man varit tillkortakommande med vissa saker om islam innan, så nu har man chansen. Det här är den månaden som man ska komma igång. Det ska förändra ens liv den här månaden. Om man har varit på ett dåligt sätt, så nu ska månaden Ramadan förändra oss. För nu skiljer sig att vi fast. Man har en hel månad på sig att kämpa extra mycket. För att man har kommit igång under den här månaden, så kommer det kära här att fortsätta och hålla sig bra under resten av året och resten av ens liv. Sen finns det en otrolig annan sak med månaden Ramadan. Det är att man blir förlåten med sina synder. Om man fastar och om man ber taraweh och om man ber under Laylatul Qadr. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: men sama Ramadan imanen wa ihtisaben ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Den som fastar under Ramadan med tro och med hopp, så kommer man bli förlåten för sina tidigare synder. Hur mycket synder är det vi samlar på oss under året? Hela tiden så hamnar man i små synder. Antingen att man säger saker som är förbjuden, eller man har dåliga saker i sitt hjärta, kanske mot andra personer, eller man gör dåliga handlingar, eller man ser saker och ting som är förbjudna. Men nu har man chans att ta sig som ett stort bad, att rena sig från de här synderna. Månaden Ramadan så renar man sig från sina synder genom att man fastar under Ramadan. Och så profeten sa sen en annan hadith: men qama Ramadan imana wa ihtisama wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Den som ber under Ramadan med tro och hopp kommer bli förlåten för sina tidigare synder. Och en annan hadith så sa profeten sa sen: men qama laylatul qadr imana wa ihtisama wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
att den som ber under Lailat al-Qadr med tro och hopp så blir han förlåten på sina tidigare synder. Tre stora saker som renar en som muslim att bli av med alla dessa synder som vi har samlat på oss under året. Så det är ett otroligt tillfälle och det är någonting vi verkligen ska försöka utnyttja. Så månader Ramadan har otroliga dygder och att fasta där i har otroliga dygder. Så det är någonting som vi alla ska försöka hålla fast vid och ta nytta utav.
Tackar vår broder Abdallah för den här genomgången av Ramadans dygder specifikt. Och när man hör det här så känner man verkligen hur man är i behov av denna månad Ramadan. Vilken verklig gåva det är att Allah Azza wa Jalla ger oss chansen att bli förlåtna för alla våra tidigare synder. Så vi ska se månaden Ramadan som en gåva och inte som en plåga. Vissa de tänker att det är långa dagar och det är svårt och vissa har problem och det är inga problem man ska skratta åt. För vissa är det ett verkligt problem. Vissa tänker att jag kanske kommer gå ner mycket i vikt. Jag har svårt att gå upp i vikt. Det är svårt för mig att fasta under månaden Ramadan. Eller andra saker som gör att man kanske känner sig tveksam inför fastan. Men vi ska inte se fastan i Ramadan som en plåga. Tvärtom, det är en gåva ifrån Allah Azza wa Jal. Det är vi som är i behov av denna fasta. Det är vi som är i behov av denna enorma belöning som finns i att fasta. Och vi ber Allah Azza wa Jal att vi ska tillhöra dem som fastar med iman, med tro och hopp och att vi ska bli förlåtna för våra synder. Och som broder nämnde så är det tillfälle för oss att rena oss själva. Att rena oss från våra synder. Och det är också tillfälle för oss att ändra våra vanor, vilket nämndes. Ni vet själva att ibland kan vara svårt att ändra sina vanor, eller hur? Det kan vara svårt att ta tag i någonting man vill börja med. Att ändra eller bryta en vana. Ramadan är ett utmärkt tillfälle att man bryter sina vanor och ändrar sina vanor. Har man dåliga vanor så slutar man upp med det dåliga och börjar med det goda. Och har man goda vanor så förstärks de här goda vanorna i månaden Ramadan. Ett aktuellt ämne är just det som vi pratade om, att många pratar om hur långa dagar det är. Alltså, oj, helt plötsligt så blev det sommar i Sverige. De flesta av oss kanske är vana med att fasta på vintern. Vad skönt. Äta frukost på morgonen. Fajr hade inte gått in. Man äter frukost innan jobbet i lugn och ro. Man kommer hem vid 2:30 från jobbet. Man bryter fastan. Mysigt. Nu helt plötsligt är det sommar. Wow, vad händer? Långa dagar, 20 timmar. Kan man verkligen fasta 20 timmar? Är det tillåtet ens för en muslim att fasta i 20 timmar? Vissa säger att nej, gränsen är 18 timmar. Gränsen är 17 timmar. Vi ber vår broder Abdul Wadud att klargöra denna fråga för oss. Ska man fasta de här timmarna? Ska man fasta på något annat sätt med något annat land? Hur gör man på sommaren? Och så vidare. Så vi ber vår broder kortfattat ta upp det här mycket viktiga ämnet.
Fastan har bestämda regler som allting i islam. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner klart och tydligt i Koranen att fastan ska vara från soluppgången, alltså den första soluppgången, till soluppgången. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah säger i den här versen, Surah Al-Baqara, att ät tillse att man kan skilja på den svarta och vita tråden. Alltså tillse att solen börjar gå upp. Och fullborda sedan fastan tillse att natten kommer. Alltså soluppgången. Så den här versen är klar och tydlig på att fastan är från soluppgången till soluppgången. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har också sagt i en sahih hadith att om natten är på väg mot oss och dagen är på väg bort från oss och solen går ner, så har den som fastar brytit sin fasta. Eller har blivit tillåtet för honom att bryta sin fasta. Ta in. Och har det till känslan här och när för att aftara sa det. Om solen går ner, så har den blivit tillåtet att bryta sin fasta. Så alla dessa bevis och andra bevis tyder på att fastan är från soluppgång till soluppgång. Så därför är det tillåtet att bryta fastan när solen är uppe. Eller hur? Om man kollar på bevisen. Och det finns ingenting i islam som säger att det är tillåtet att bryta fastan när solen är uppe. Det finns ingen här. Det finns ingen hadith. Ingen av sahaba har sagt det här. Ingen av de tidigare ulama har sagt det här. Att man kan fasta när solen är uppe. Det här finns inte. Det enda undantaget är om det är 24 timmar kvar. Om solen inte går igen. Då blir det någonting annat. Som på vintern, om man skulle vara i Nordpolen och solen inte skulle gå upp. Då måste man ändå fasta. De här har egna bestämmelser. De här följer närmaste staden som har en regelbunden soluppgång och solnedgång. Men vi i Stockholm, vi kommer att ha ungefär 20 timmar dagligen och 4 timmar natt. Ramadan kanske kommer börja på söndag. Och då kommer iftar bara vid 10:10 och fajr vid 2-tiden. Då måste man fasta. Så är det bara. Och det här är en fråga som har ställts. Det här är ingenting som jag hittat på, eller det är ingen extrem åsikt, utan det är en fråga som har ställts till Sheikh Ibn Baz, som var den kunnigaste personen i dunya. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, legend Daima, fatwa-rådet i Saudiarabien, har fått den här frågan om att fasta i Norden, specifikt om man har nämnt att dagarna är väldigt långa. Och slutsatsen av det här svar är att så länge solen går upp och ner så måste man fasta, även om dagen skulle vara lång. Men de avslutar fatwan med att säga om en person inte skulle kunna fasta, alltså han tar skada av fasta och inte klarar av att fasta, det är för mycket, så får han bryta fastan den dagen och ta igen den kortare dagen. Ja, det vill säga om en person inte klarar av att fasta, kanske inte åt frukost eller kanske är väldigt svag och simmar, kan inte fasta eller håller på att simma för yrsel och känner det otroligt svagt, han går inte, han skadar det här, då får han bryta fastan den dagen. Men att vi säger att han ska bryta fastan i Ramadan, han ska bryta fastan samtidigt som Mecca, det var någon som skrev på svenska på internet att man ska bryta fastan, han gick ut i räkning, klockan 5 på eftermiddagen. Man ska fasta från 2 på natten till 5 på eftermiddagen. Vad är det här för något? Var kommer de här fatwa ifrån? Och ibland de säger, någon chef säger, vilken chef säger? Vad är hans utbildning? Vissa är inte ens utbildade. Och de har kommit med påstående att det är skadligt att fasta mer än 18 timmar. Vem har sagt det här? Vilken läkare har sagt det här? I alla fall, islam är klart och tydligt. Man ska fasta från soluppgång till soluppgång. Är du sjuk och kan inte fasta så behöver du inte fasta, eller hur? Vad säger man i Koranen? För man kan min komma rida av alla sefari. För inte att hon är jävla bra. Den har en som är sjuk eller på resande fot. Ta igen dagarna efteråt. Så är du sjuk, du behöver inte fasta. Är du resande, du behöver inte fasta. Klarar du inte av att fasta? Alltså, det går inte att fasta 20 timmar. Så behöver du inte fasta den dagen, men ta igen den efteråt. Så man måste fasta. Och, som broder nämnde, vintern är kort, sommaren är lång. Vi borde se det här som en chans till att få mer belöning. Varför? För ju svårare det är att fasta, ju större belöning får man. Som profeten Al-Islam sa till Aisha, vet att ju svårare det är, ju mer belöning får du. Ju svårare det är i hajj, ju större belöning får du. Och den här principen gäller i allting i islam. Att ju svårare det är att utföra någonting, ju större belöning får man. Och rent logiskt, ska det vara lika mycket hasanat att fasta 8 timmar på vintern, som det är att fasta 20 timmar på sommaren. Är det en logisk sen? Belöningen måste vara större. Och så är det också i islam. Ju svårare, ju större belöning. Så man måste kämpa. Och som Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen i surah al-Baqara, ayyaman ma'dudat. Vad är fasta? Den är ett fåtal dagar. Det är inte att du ska fasta 6 månader, 4 månader, du ska fasta 1 år. Nej, du ska fasta ett fåtal dagar. Hur många dagar? 29 eller 30 dagar. Och sen är det borta. Och sen är det 360 dagar utan fasta. Ungefär. Så fastan är kort. Och därför måste man ta vara på den här chansen. Som brodern sa, det är en säsong av dyrkan. En säsong av bön, fasta, Koran, vikr, förlåtelse. Belöningarna mångdubblas. Så det här är en säsong av bonus som vi borde vara måna om. Och vi ska vara tacksamma att vi får inshallah chansen att fasta. Och jag vill bara avsluta med en till sak. Jag var i Mecca för några år sedan i Ramadan. Det var väldigt varmt. Det var nästan, det var 40 grader varmt. Om inte mer. Och jag kan garantera att när man bryter fasta där, eller fasta där, det är jobbigare att fasta där. Även om det är 15 timmar, så är det jobbigare att fasta 20 timmar när det är kallt. Eller hur? Och tänk er på profetens sida, fanns det air condition? Fanns det fläktar? Nej. Och vad gjorde Sahaba? Satt de inne och försökte kyla ner sig. De var ute och jobbade med marknaden. Vissa åkte på jihad fisabilillah i värmen, men de fastade. De hade samma fisabilillah. Och de klarade av det. Så frågan är inte, ska vi fasta från mig? Ja, vi ska fasta. Men det behövs kanske lite råd kring hur man får hjälp att fasta. Att äta frukost och så vidare. Och det är saker som vi kör på att tala om.
Jazakallah khairan. Och jag skulle vilja tillägga och fråga er en fråga. Fastade ni inte förra året? Eller? Eller hur? Gick det eller gick det inte? Det gick. Ja, ni, samma diskussion var förra året också. Långa dagar, hur ska det gå? Man kom inte klara och folk blev nervösa och skakade. Och sen fastade de. Och de fastade 30 dagar. Och det gick hur bra som helst. Vädret, mashallah tabarakallah, är väldigt gynnsamt. Vädret som vi har just nu är väldigt, väldigt gynnsamt. Det är väldigt enkelt att fasta. Som broder Abdul nämnde, om man åker till andra länder under sommaren, vare sig det är i Saudiarabien eller Irak eller platser i Nordafrika, så är det en enorm värme. Det räcker med att du ska gå hemifrån till närmsta affär mitt på dagen, så är du helt slut efteråt. Du vill dricka fler liter vatten. Så våra 20 timmar med det här klimatet kanske är mycket enklare än 15-16 timmar som finns i andra varmare länder. Det är någonting man ska komma ihåg. Och en annan sak som de lärde brukar säga är att vi som bor i Skandinavien, vi har en skuld att betala. Vi har en skuld att betala. Vad är den här skulden? De säger, fastade ni inte alldeles nyss jättemånga år på vintrarna? Och ni hade väldigt, väldigt korta dagar. Så vi säger, jo, det gjorde vi. Så de sa, var det någon av er som då ville fasta med Meckas tider? Så vi sa, nej, vi var nöjda. Vi var nöjda med att fasta till 2,5-3. Så de sa, betala skulden på sommaren. Väldigt korta dagar på vintern och lite längre dagar på sommaren. Och det jämnar ut sig, inshallah, till slut. Och som brodern sa, mer belöning. Så se det inte som en plåga, utan se det istället som en gåva. Innan vi tar paus, jag tror att många börjar bli redo för en liten bensträckare. Men innan vi tar en paus, så ber vi vår broder Abdallah lite kortfattat prata om de sakerna som bryter fastan. Vad är det som bryter fastan? Och det är såklart väldigt, väldigt viktigt att vi lyssnar noga till det här, så att vi inte hamnar i någon av de sakerna som bryter fastan. Så lite uppmärksamhet i några minuter till. Sen får ni ta en bensträckare och lite fika, inshallah.
Bismillah. Vad är det som bryter fastan? Vad är det för saker vi ska hålla oss borta från under de här timmarna? Det är en väldigt viktig fråga. För att man kan inte fasta om man inte vet vad det är som bryter ens fasta. Man vet inte vad man ska hålla sig borta ifrån. Två av de sakerna som nämns i Koranen att man ska hålla sig borta ifrån som bryter ens fasta är att man äter och dricker. Den här ayen som Abdullah nämnde. Ät och drick tills det att det vita sträcket särskilt från det svarta. Och sen ska ni fullborda fasta fram till natten. Så man får inte äta och man får inte dricka. Och till mat och dryck tillkommer massa andra saker. Andra sätt att få energi på. Energispruta. Man har någon sorts spruta som måste kunna få energi i kroppen. Inte tillåtet. Det är samma bestämmelse. Rökning. Det är inte tillåtet överhuvudtaget. Man får inte röka. Men röker man så bryter man sin fasta. För man har fått in någonting i lungorna. Och det ger en viss energi till personen. Genom nikotin och så vidare. Och generellt allting man kan få in i sig. Att försöka få in vatten genom näsan. Till exempel om man tar in jättemycket vatten genom näsan, inte heller tillåter till profet Sassallam, så har bäder och fristen köp i den här kolla sagan. Gör, när ni gör istinshak, när ni gör wudu, så ta upp vattnet i näsan, förutom om ni är fastande. För att om man får in vatten genom näsan, om det skulle vara oavsiktligt om man inte kan råka göra det, så bryter inte ens fasta. För att allt som är oavsiktligt bryter inte fastan. Men om man gör det avsiktligt, så man får in det även om det är genom näsan, eller om det står till och med genom örat eller någonting, så länge man får i sig energi, så är det inte tillåtet. En annan sak som bryter ens fasta är samlag. Att ha samlag, intimt umgänge med ens fru eller fru med sin man. Det här bryter ens fasta och det är extra allvarligt. För utöver att man måste ta igen den här dagen efter Ramadan, så måste man, först om man kan, fria en slav, vilket inte existerar nu för tiden. Men det var för, existerade förr i tiden, då ska man fria en slav. Det andra, om man inte kan det då, vilket man inte kan i vår tid, så ska man fasta 2 månader i sträck. 2 månader i sträck. Om man inte skulle klara av det här, det ska, kan inte gå, då ska man mata 60 fattiga. 60 fattiga ska få mat om man har haft samlag. Så det är extra allvarligt att ha samlag under Ramadan. En annan sak som de lärde brukar nämna, som följer med att man ska ha samlag då, är att man avsiktligt får utlösning, det vill säga genom onani eller liknande. Att man avsiktligt ser ut att man får utlösning. Det här är även det någonting som bryter ens fasta. Men om man till exempel skulle få det som en våt dröm, man vaknar upp och det har kommit ut någon sädesvätska eller liknande, så är det inte någonting som bryter ens fasta, eftersom man inte är ansvarig för sina handlingar när man ligger och sover. En annan sak som vissa av de lärda nämner att det bryter fasta är att göra hijama. Hijama är att man då, kopping, att man tar ut blod från ställen där man är sjuk på. Vissa av de lärda nämner att det här bryter fasta baserat på den här ditet profetet Sassallam har sagt. Efter att den som gör hijama och den du gör hijama på har brytit sin fasta. Även fast det finns vissa säger att det inte bryter och andra säger att det bryter, så för att vara på den säkra sidan, och det finns den här haditen som sagt, så är det bäst att man inte blir. Och bland de sakerna som följer med det är att man ger blod, man donerar blod. Det här ska man inte heller göra då under Ramadan, baserat på att man inte ska ge det, för det försvagar kroppen väldigt mycket. När man har donerat blod så brukar man oftast direkt få någonting att dricka och äta, att kroppen blir försvagad när man donerar blod. En annan sak som bryter ens fasta är att man avsiktligt spyr. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, den som avsiktligt spyr har brutit sin fasta. Men den som råkar spy har inte brutit sin fasta. Så att avsiktligt stoppa 2 fingrar i halsen och spy är någonting som bryter ens fasta. Skulle man bli dålig i magen och spy, så är det inte någonting som bryter fasta. Att avsiktligt göra det bryter fasta, så profeten sallallahu alaihi wa sallam sa. En annan sak som bryter fasta är att om kvinnan under dagen utav Ramadan får sin mens, eller efterblödningen, det man får efter att man har fått barn. Det här bryter också ens fasta. Och det är inte tillåtet för kvinnan att fasta då. Det är förbjudet för kvinnan att fasta om man har mens. Så vare sig det sker innan dagen börjar eller under dagen, så är det någonting som leder till att hon inte fastar. Det här var då de sakerna som bryter ens fasta. Äta, dricka och det som följer med. Samlag, avsiktligt få utlösning, att göra hijama, att avsiktligt spy och att kvinnan får mens efter blödningen. Det finns vissa saker som man får göra under Ramadan som vissa ibland frågar om. Till exempel att svälja saliv. Man har saliv i munnen, så sväljer man. Det här är inte någonting som bryter ens fasta. Det är inte att man har fått ut i sig någonting utifrån in i munnen. Det är att man sväljer saliv. Det är vissa personer som får jättemycket och är svars om det här. Och de tänker, jag svällde saliv, hur du ser, hur du som. Nej, det är inte något som bryter ens fasta. Att använda parfym bryter inte heller ens fasta. Bara på sig parfym bryter inte ens fasta. Att använda miswak, siwak, bryter inte ens fasta. Att använda tandborste heller bryter inte ens fasta. Så länge man inte får ner någonting i halsen. Men att bara borsta tänderna till exempel är inte någonting som bryter ens fasta, vare sig det är miswak eller med tandborste. Men man ska som sagt akta sig att få ner någonting i halsen. Att till exempel simma, att man befinner sig i vatten, inte något som bryter ens fasta. Det är att vatten ska komma in i munnen. Så länge man undviker det, om man simmar till exempel under Ramadan, är ingenting som bryter ens fasta. Om man skulle råka svälja blod för man biter sig i munnen, inte heller något som bryter fasta. Man råkar få i sig blod, det är ingenting som bryter fasta. Man ska inte dricka i blodet, men man råkar bita sig av någon anledning eller någonting. Och du kommer ner lite blod i halsen, så är det inte något som bryter fasta. Samma sak om man skulle råka äta mat eller dricka. Man glömmer bort helt i många håll. Man vaknar upp, man ofta, många bröder kanske kommer vakna till fajr. Man sover, kanske första dag så har man helt glömt bort. Man går till kylskåpet, öppnar, dricker. Ah, just det, vad gör jag för någonting? Jag har druckit förbjudet. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det här är inte någonting som bryter ens fasta. Vare sig man äter eller dricker, man får inte göra det avsiktligt. Och man kan heller aldrig lura Allah subhanahu wa ta'ala. Han vet vad ens avsikt är. Så att säga, nej men jag bara råkade. Nej, Allah vet vad du gjorde. Om det skulle ske att man verkligen glömde, så har man glömt. Och Allah kommer inte ha något ansvar. Men man kan lura hela sin familj, mamma, pappa och alla syskon, att man egentligen inte menade. Man kan aldrig lura Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah vet vad som finns i era hjärtan. Så det här var som sagt vissa av de sakerna som inte bryter fasta. Svälja saliv, råka få i sig blod som man bitit. Att man råkar äta mat eller dricka. Att man ska simma, använda miswak eller tandborste eller liknande. Ingenting utav det här. Det bryter ens fasta.
Och självklart så finns det mycket mer information om Ramadan som ni själva kan lyssna till och läsa om på våra hemsidor. Vi har på islam.nu väldigt många föreläsningar om Ramadan. Och vi har på fatwa.se många frågor och svar om Ramadan. Vi kommer nu inshallah och ta'ala ta en paus, en liten bensträckare. Och har ni eventuellt frågor som ni vill ställa, så skriv ner dem under pausen och lämna fram dem. Så ser vi vad vi kan svara på efter att seminariet är slut inshallah. Men vi skulle också uppskatta om ni kunde gå in på de hemsidorna vi har, för att det kommer vara nästan omöjligt för oss förmodligen att svara på alla frågor som ni har. Och många gånger är mycket av era frågor redan besvarade. Så gå in på fatwa.se, gå in på islam.nu. Skriv ner om ni har några frågor om Ramadan. Men vi kommer fortsätta inshallah ta'ala efter pausen. Och vi kan ta en 20 minuter eller? Räcker 20 minuter? Gott och väl. Inshallah. Vi siktar på 20 minuter i alla fall. Inshallah. Hayyakum Allah.
Jag ska bara säga en snabb sak till systrarna. Som ni kanske har märkt när ni kommer in, så har du en insamling till Syrien. Och vi har bara en kortläsare där man har betalat med kort. Och den är hos systrarna nu. Så efter pausen kan man gå över till röden när det är färdigt. Så man kan betala med kort. Så om ni vill ge pengar till Syrien och en insamling där, så finns det inte.